Jag skulle ikväll vilja börja i Matteus, det fjärde kapitlet och den 23:e versen i Jesu namn. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom gick ut över hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika slags sjukdomar, plågor, besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Amen. Var helst Jesus han gick fram så predikade han en enda sak. Han hade ett enda ämne. Och det var att tala om Guds rike. Han var inte så mångfacetterad som dagens förkunnare försöker att vara. För att ser man liksom över vad vi talar om idag så är det nästan om allting annat utan om detta. Men Jesus han talade bara om detta. Var helst han än gick fram så talade han om Guds rike. I liknelse efter liknelse så säger han, himmelriket är så som. Med himmelriket är det så som. Och så använde han bilder, men han förde liksom alltid in det på det enda ämne han hade att tala om, nämligen om Guds rike. Och så talar han inte bara om det, utan han demonstrerade det. Han botade de sjuka. Och när han hade botat de sjuka, då säger han så här. När en sjuk blir helbrägdagjord eller helad, då är Guds rike där. När han sänder ut lärjungarna, då säger han till dem, var helst ni än går fram så ska ni predika Guds rike. Och så ska ni demonstrera det. Ni ska bota de sjuka. Ni ska befria dem ifrån demoniska makten. Ni ska resa dem upp igen. Och det gjorde lärjungarna. Var helst de än gick fram så predikade de frimodigt Guds rike, läser vi om i Apostlagärningarna. Men när vi kommer fram till det, Apostlagärningarnas första kapitel, också om det vi sjöng om här i sången, och Jesus han står på Oljeberget eller Olivberget och ska lämna sina lärjungar. Ska vi gå fram till det? Vad bra att ni har med biblarna, vänner. Det är så bra. För då både hör man det med öronen och så ser man det med ögonen. I Apostlagärningarnas första kapitel, 6:e versen. Då är Jesus på Oljeberget. Han ska lämna sina lärjungar. Och så står det så här. När de nu var samlade, då frågade han dem. Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Alltså det var ju den fråga som lärjungarna gick och bar på hela tiden. Det där riket som Jesus hade talat om i 3 år. Det han hade använt liknelser för att försöka förklara. Är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Och ibland säger vi kristna, för vi har ju svar på alltihopa vi. Då säger vi så här. De har ju helt missuppfattat alltihopa vad det gick ut på. De trodde att Jesus skulle upprätta ett jordiskt rike. Och så hade de gått och lyssnat på Jesus i 3 år och ändå missuppfattat alltihopa. Jag tror inte det. Jag tror inte att lärjungarna hade missuppfattat någonting. Utan jag tror att de var alldeles rätt på det i den här frågan. Är tiden nu inne att återupprätta riket? Den enda fråga som finns det är. Var hade de fått den tanken ifrån? Var i Bibeln hittar vi första gången talet om ett rike, om ett Guds rike? Ja, då får vi gå ner till Gamla testamentet. Och det ska vi göra också. Det är en ung grabb, Daniel, profeten Daniel. Han är 17 år gammal när han ser och säger det här. Han bodde i Jerusalem men blev bortförd i den babyloniska fångenskapen när Nebukadnessar anföll Israel. Och inte bara ockuperade, utan han bröt ner hela templet och förde bort allt guldet i Babylonien. Han är alltså företrädare till Saddam Hussein, fast han var mycket, mycket grymmare än Saddam. Den här Nebukadnessar borta i Irak, han hade en dröm, står det i det andra kapitlet. Och den drömmen gjorde honom stel av fasa. Så han kallade på sina medarbetare som heter kaldéer. Och så säger han till dem så här: tala om för mig vad jag har drömt och vad drömmen betyder. Nu kunde de inte det, så de säger till kungen så här: o konung, ingen kan tala om vad du har drömt. Men tala om drömmen så ska vi uttyda den. Och då står det, då blir Nebukadnessar så elakt, ilsk, arg, så han beslöt sig för att döda allihopa. Bara likvidera dem hela bunten. Och då sitter det en liten grabb som är 17 år gammal nere i fängelset. Dit är han kastad. Och han får audiens till Nebukadnessar. Och så frågar denna väldiga, mäktiga världshärskare, för han var världshärskare då: kan du tala om för mig vad jag har drömt och vad drömmen betyder? Och då står den lille grabben där och så säger han så här: o konung, ingen kan tala om vad du har drömt, men det finns en Gud i himmelen och han vet det. Och så får Daniel en liten tid att gå och fråga Herren, vad är det han har drömt för någonting? Och vad betyder drömmen för något? Och så kommer 17-åringen tillbaka igen och så säger han så här i Daniels andra kapitel, 31 versen: du, o konung, du såg i din syn en stor staty framför dig. Den var hög och dess glans var överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var fint guld, och bröstet och armarna av silver, och buken och höfterna av koppar. Benen var utav järn och fötterna delvis järn och delvis lera. Men medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder. Och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades allt sammans, järnet, leran, koppan, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren. Och vinden förde bort det så man inte längre kunde finna något spår utav det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden. 44 versen: men i de konungarnas dagar ska himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras, och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Ty du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder. Och den krossade järnet, koppan, leret, silvret och guldet. Amen, vi stannar där. Alltså, kan du se den där statyn som Daniel han ser? Med huvudet utav guld, bröstet av silver, bålen utav koppar, benen utav järn. Och så säger han så här, lite längre fram: du, o konung Nebukadnessar, du är det där huvudet utav guld. Det är ditt rike. Det finns ingen mäktigare än dig. Men efter dig ska det komma ett annat rike. Det är lite mindre i härlighet, det är silver. Och efter det så kommer det tredje rike. Det är ännu mindre i härlighet, för det är utav koppar. Och så kommer det ett fjärde rike. Det är utav järn. Och så är det de sista fötterna. Men sen, då kommer en sten ifrån himmelen. Och den kastas ner, rätt in i det här politiska etablissemanget och den ekonomiska situationen. Och den gör slut på alla riken. Men själv kommer det att bestå för evigt. Det här är första gången vi ser det. Och jag tycker det är fantastiskt att Gud i himmelen uppenbarar det här för den värsta förföljaren utav Israels folk, Nebukadnessar. Det är Gud som gör på det här sättet. Vad är det som har hänt efter att Daniel har sett det här? Ja, det som har hänt rent historiskt, det är att det där riket utav guld, det kom ju att ockuperas utav nästa rike som var Medien Persien. Det utav silver. Och det riket kom att ockuperas utav det tredje riket som var utav koppar. Nämligen det ottomanska riket, det grekiska ottomanska riket. Vi ska återkomma till dem lite på söndag. Och så kommer det fjärde riket som är romarimperiet. Och när det riket är över, längst ner, då ska det uppstå ett tiostatsförbund. Och det blir nog väldigt kort. Sen kommer den där stenen. Från vilket det ska uppstå ett rike som aldrig ska gå under. Det är vad Bibeln lär. Så Bibeln lär inte bara det här att det ska bli himmel en gång och så ska vi komma till himlen. Utan Bibeln lär att Gud i himmelen som har skapat den här jorden, han kommer att se till att det blir hans fotapall. Han kommer att se till att den blir renad. Han kommer att se till att den blir så som Gud en gång hade tänkt det. Vi får ha vilken teologi som helst, men så lär Bibeln. Och det var den här kunskapen som lärjungarna hade. Det var den här längtan som de bar på, för de kände till Daniels profetian. Och de visste att Gud i himlen har lovat att en gång så ska det komma ett rike ifrån himlen. Och det ska landa på jorden. Och det är den längtan som judafolket fortfarande behärskas utav. När kommer han? När ska han upprätta riket? Och rabbinerna säger fortfarande idag. Det kommer aldrig att kunna bli fred i Mellanöstern förrän det. Att Messias kommer tillbaka och upprättar sitt shalom. Riket utav fred och frid. När vi nu följer den här tanken genom Bibeln. Då finner vi att det inte bara är politik i det här riket. Utan det är mycket mer. Så att vi ska gå fram och följa vad Jesus. Och han tar liksom fast i det här. Och då går vi till Matteus 21. Matteus 21. Och den 42 versen. Matteus 21 och 42. Jesus han sa till dem. Har ni aldrig läst i skrifterna. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort. Den har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta och underbar är den i våra ögon. Och när Jesus han säger det här och undervisar om det här, då använder han precis det som Nebukadnessar såg. Den där stenen, det som kom från himlen ner på jorden. Och då är det inte bara politik i det här, utan Jesus säger det är något mycket, mycket mer. Den har blivit en hörnsten. Och vissa människor upplever, det här är ju helt, det är bara underbart. Det är någonting som vi bygger våra liv på. Vi går lite längre fram till första Petrusbrevet. Ni vet att Petrus han fick ju kallelsen av Jesus att han skulle bli klippan på vilket Herren skulle bygga sin församling. Och i första Petrusbrevets andra kapitel, där säger Petrus så här. Sjätte versen. Det står nämligen i skriften. Se jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För det som tror är den alltså dyrbar. Men för den som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de lyder inte ordet. Vi stannar där så länge. Nu vill jag säga först några ord om ditt och mitt personliga liv. Jag vet inte hur du har det med Gud. Jag vet inte om din relation med Herren. Men jag vill ändå säga hur Herren vill att det ska få vara. Han vill att du ska få bygga ditt liv på någonting som är fast. Som inte gungar. Och som inte ger vika när det börjar att blåsa snålblåsten. Han vill att du ska ha en klippa på vilken du till och med kan falla. För du vet, det är en sak att falla utanför nåden. Och det är en helt annan sak att falla i nåden. Intressant. Det är en sak när Noah han byggde arken, vet du, var 7 personer i arken. Och så började det regna väldigt. Men det är ju en sak att falla i båten och en annan sak att falla ur båten. Herren vill att du ska bygga ditt liv på en klippa. Där du kan få stå och lovsjunga Herren. Men när de dagarna kommer, i vilka vi kan säga jag finner inte behag i dem. Då har jag en klippa, vet du. Jag har någonting som håller. Det håller ljusa dagar, det håller också mörka dagar. Därför mitt liv vilar inte på min tro. Men min tro, den vilar på en klippa. Den är dyrbar i våra ögon, säger Petrus. Den är dyrbar i våra ögon. Och så säger Petrus så här, det finns de som upplever samma sak. Alltså det jag upplever dyrbart. Det upplever andra människor avskyvärt. Jag satt idag och tittade lite grann på ett... det lades ut en sida på Facebook. Där kommer mest bara skräp. Det är mest folk som säger, jag har druckit kaffe nu. Eller jag har 7 katter har jag matat. Och sådär. Det är mest bara skräp. Men så läggs det ut en och annan sak. Och en av mina vänner som jag har på Facebook... Han heter Christer Sturmark. Han är ordförande för humanisterna eller ateisterna i Sverige. Och en annan vän som jag också har på Facebook, han är Christer Sturmarks, ska vi säga, motsats. Varje fall hade de en debatt i Stockholm igår kväll, de här två. Och så la de ut den på Facebook så man kunde lyssna till den. Och det var väldigt intressant att lyssna till både Christer Sturmark och den andra brodern. Och det som kom fram i den debatten, det var att den där stackars Christer Sturmark, han har inte mycket att vila sitt liv på. Det är inte mycket att bygga på, vet du. Så jag har en liten debatt med honom där. Vi bollar lite grann fram och tillbaka. Och så skrev han till mig för någon vecka sedan, menar du KG att jag gör propaganda för min övertygelse? Ja, så det menar jag. Du propagerar för din övertygelse lika mycket som jag propagerar för min övertygelse. För jag propagerar. Den enda skillnaden mellan Christer Sturmark och mig, det är att han propagerar och ger sitt liv för det som ingenting är. För hans enda propaganda, det är Gud finns inte. Och min propaganda, det är Gud finns. Så där skiljer vi oss åt. Och nu hade de en debatt i Stockholm igår kväll. Och han håller på, han matar på. Och när jag lyssnar på det här, då tänkte jag på Petrus. Den där klippan, den där stenen. Den är dyrbar för vissa människor. Och den är avskyvärd. Och en styggelse. Eller en klippa till fall för andra. Och den enda orsaken som skiljer oss åt här, säger Petrus. Därför att de lyder inte ordet. Det är det som är skillnaden. De lyder inte ordet. I Johannes 7 kapitlet, vi kan slå upp och läsa det. Eftersom jag en del av biblarna med. Johannes 7 kapitlet. Om man ska förstå den kristna tron överhuvudtaget. Så gör man inte det genom att försöka analysera teologin. Och man förstår inte den kristna tron bara för att man läser teologi och blir teologidoktor eller något liknande. Utan Jesus, han säger i Johannes 7 kapitlet så här, 17 versen: om någon vill göra hans vilja, då ska han förstå min lära. Det är det som är hemligheten. Om någon vill göra min vilja, eller Guds vilja. Och vad är Guds vilja? Jo, det är att vi tror på Jesus, säger Jesus själv. Då ska vi förstå. Ty genom tron förstår vi, säger författaren till Hebreerbrevet i det 11 kapitlet. Genom tron förstår vi. Det är den där stenen, det är den där klippan. Matteus 7 kapitel, behöver inte slå upp och läsa det, så tar Jesus en liknelse om de som byggde. Det fanns de som byggde på klippegrunden och så fanns det de som byggde på sanden. Och vad var skillnaden? Jo, säger han, de som bygger på klippan, det är de som hör ordet och gör efter det. Då är vi bra till. Eller som Petrus uttryckte det här i Petrusbrevet: de lyder ordet. Det händer någonting på insidan. Och jag känner att vad som än händer mig, då vilar jag på en klippegrund. Och den är dyrbar i mina ögon. Så det är rent det här personliga. Sen är det andra steget när det gäller den här stenen som Nebukadnessar han såg. Det är ju inte bara vårt personliga gudsförhållande. Utan det är också, den kallas ju både för hörnstenen och så kallas den för slutstenen. Båda de där två. Ska man förstå det här så ska man nog åka ner till Israel och se hur man bygger. För i Israel bygger man ungefär som den här kyrkan är byggd. Ungefär. Alltså man bygger inte väggar på det här sättet, utan man bygger och så stoppar det någonstans där uppe mot himlen till. Och då är hörnstenen, det är den första stenen. Den lägger man liksom i hörnan. Därför heter det hörnsten. Men innan man börjar bygga så hugger man ut slutstenen. Och tittar vi i den här kyrkan, då kan du titta längst upp. Där är det en åttakanting som sitter där längst upp. Skulle det här nu vara byggt av sten och vi skulle följt den bibliska arkitekturen, då gjorde man färdigt den samtidigt som man högg ut hörnstenen. Och sen gällde det för byggmästaren att bygga kyrkan eller templet eller huset på det sättet att när man kom längst upp i skorren, då skulle man bara lägga slutstenen på plats. Man formade inte slutstenen efter bygget, utan man formade bygget efter slutstenen. Så att den här stenen, den är både hörnstenen där det börjar alltihopa, där du bygger ditt liv. Och så är den slutstenen. Och slutstenen, det handlar om Jesu återkomst. Det handlar om när ditt liv är över. För du vet, det är så här med döden. Döden förändrar ingenting. Den bara fullbordar. Har du vandrat ett liv utan Jesus, så fullbordar döden den vandringen med en evighet utan Jesus. Och har du vandrat med Jesus här, så fullbordar döden den vandringen med en evig gemenskap tillsammans med Jesus. Döden förändrar inget, det är bara fullborda. Det är liksom den här slutstenen som läggs på plats. Sen är det också den här stenen, det handlar om förkunnelsen, vänner. Intressant. Alltså den stenen som Nebukadnessar såg, det var ju den som Jesus började tala om. För han talade bara om Guds rike, om den där stenen som skulle komma. Så det handlar faktiskt om förkunnelsen i våra kyrkor. Vad är det vi predikar för någonting? Ja, vi har kallelsen att förkunna en enda sak. Och det är Guds rike. Och att manifestera det. Be till Gud för sjuka. Sätta människorna fri i Jesu namn. Resa dem upp. Hålla dem under armarna tills de är hemma hos Gud. Det är vår kallelse. Och jag är så glad att jag är inte moralens budbärare. Jag håller inte på med sådana saker. Nej, vi håller på med något mycket viktigare. Vi håller på med den där stenen. Och för att ta det här en sista gång. När Daniel säger så här till Nebukadnessar. Sedan såg du, o konung, en sten bliva lösriven från himmelen. Och den kastades hit ner på jorden. Och den utplånade alla riken. Den gjorde det till aska på alla rikena. Och det fanns inte längre. Men stenen, av den blev det ett rike. Det är den gudomliga modellen i allt evangelisationsarbete. I allt evangelisationsarbete. Och det var den principen som Jesus hade när han gick här nere. Alltså när han möter den där kvinnan uppe i Samarien. Som hade haft 5 män. Hon hade kraschat 5 äktenskap. Hon var en utpräglad äktenskapsbryterska. Hon var under en dödsdom. Men Jesus kom inte med moralen. Och han kom inte med någon syndakatalog. Och han kommer inte med något etiskt livsmönster. Han kommer med Guds rike. Och han säger till den här kvinnan i Johannes 4 kapitlet. Om du visste vad Gud har att ge. Vad är det? Jo, det är Guds rike. Om du visste vad Gud har att ge, då skulle du be. Och då skulle han ge dig ett vatten som i dig blir en källa. Vars vatten flyter upp med evigt liv. Och du vet, när det här landar i kvinnan, då far alltihopa det andra bort. Då är det inte intressant längre, vet du. Den här äktenskapsbryterskan blir den stora evangelisten uppe i Nablus, som vinner hela stan för Jesus. Men om vi hade kommit dit, kanske hade vi börjat med en liten syndakatalog eller ett omvändelseprogram. Jesus, han börjar rätt på, vet du. Han börjar rätt på. Om några veckor ska jag upp till Norrbotten på en bibelvecka. Och idag ringde de där uppifrån, hon som är pastor i den församlingen. Jag känner henne inte så mycket. Men hon berättar om sitt liv. Och så säger hon så här. Jag levde som en hedning ända fram till att jag var 30 år. Jag visste ingenting om kristen tro. Kommer från helt hedningsmiljö. Men min frälsnings och min vandring med Jesus, det började med ett andedop. Jaha, det brukar vi ha som punkt 3 eller 4. Inte sant? Men den här kvinnan sa, det började med ett andedop. Gud, han bara slog rätt ner i min kropp. Och förvandlade hela mig. Jag som var fullständig hedning. Fick möta Jesus. Och jag visste inte ett dugg vad det handlade om. Men jag fick börja lära känna den där händelsen. Den där anden, den där kraften. Och idag står hon som pastor uppe i EFS i Peterbygden. Jag tycker det är bra. Det är den gudomliga modellen, vet du. Vi är inte moralens budbärare. Vi är inte den som håller på med syndakataloger. Vi är inte den som håller på med etiken. Vi förkunnar Guds rike rätt in i mänskligheten. Och vi ger det till människor som inte är värda någonting. För det är vi inte någon av oss. Men vi förkunnar Guds rike, vet du. Amen. Det är det som ligger till grunden för Pingströrelsens LP-program. Inte sant? Alltså vi måste få dem frälsta. Det är det viktigaste av allt. De måste få smaka på det här. Sen ordnar sig nog resten. Ungefär som kvinnan i Samarien. Så det här handlar om vår förkunnelse. Vad är vi kända för ute på byn? Och då vill jag att vi ska vara kända för att när folk tänker på en pingstkyrka eller på en kyrka överhuvudtaget, då ska det vara förenat med hopp. Med ett nytt liv. Med en ny start. Med någonting som kommer från himlen. Och inte något religiöst aktivitetsprogram. Där jag försöker ta mig fram till att jag också får lov att vara med. Nej du, den som kommer ska få veta. Den som kommer till Jesus kastar han sannoliken inte bort. Guds rike, förstår, det är precis som i Daniels andra kapitel. När det ska ske i stor format en gång. Och när Daniel står där. När du såg att stenen föll ner. Det slog sönder alltihopa. Och så är det, vet du. När Guds ande faller ner i en människa, när Guds rike blir en verklighet, då löses det här med synd och beteendemönster och svaghet och alltihopa. Och av den stenen blir det ett rike. Nu ska vi ta det sista. Nämligen det här att det inte bara är någonting som gäller ditt och mitt liv. Det är inte bara det som gäller vår förkunnelse. Utan den kristna tron, eller ska jag säga den judisk kristna tron, för vi är kopplade till det. Den judisk kristna tron, det är den enda tro i världen som kommer att få politiska och ekonomiska konsekvenser. Det här finns inte inom buddhismen, det finns inte inom hinduismen, det finns inte inom islam. Men det här är det judisk kristna stora hoppet. En dag så kommer det att falla ner och beröra. Och då ska vi gå till det vi stannade inför igår kväll. Nämligen Zakaria, det 12:e kapitlet. Zakaria 12. Där säger Herren så här genom Zakaria. Zakaria 12:2. Se, jag ska göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också juda ska drabbas när Jerusalem blir belägrat. Det stannade vi inför igår, så det lämnar jag. Men det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Och var och en som lyfter den ska göra sig illa på den. Och alla jordens folk ska få samla sig mot henne. Vad är det för en dag? Ja, det står på den dagen. Och vilken dag det är, det hittar vi i det 14:e kapitlet. Det 4:e versen. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem. Det här är den gudomliga slutcrescendot på hatet emot Israel. Herren ska dra samman alla hedna folk till Jerusalem. Antisemitismen ska öka över hela världen. Och man ska liksom uppleva det här att den stora syndabocken, det är judafolk, det är Israel. Och vi märker ju liksom, det ökar ju liksom hela tiden. Men just när de är samlade där för att göra upp om Jerusalem och de ska dela landet, säger Joel, då säger Herren, då ska stenen falla. Då ska stenen falla. Och var landar den? Ja, den landar inte i Bollstabruk, utan den landar där den hör hemma. Den kommer att landa precis i Jerusalem. Och när den stenen landar, ja, då är ju hedna folken där, inte sant? De är ju där för att utplåna Israel. Men när stenen landar, ja, då ska hedna folken, säger Zakaria, då ska de försöka lyfta undan den, men tji fick de. För det här klarar de inte av. Här ser de sin baneman och här ser de liksom, det här går inte. Därför Guds rike kan inte besegras av någon makt på jorden eller i helvetet. Då ska den landa där. Dyrbar är den för våra ögon, men en dårskap och en stötesten är det för dem som inte lyder ordet. Det är vad Herren säger. Så frågan är, vad är vi idag? Var befinner vi oss liksom i det här läget? Vad är det vi ser för någonting om det som du läste i inledningsordet? Vad är det vi ser liksom ut över världen som stämmer överens med Guds ordet? Och hur nära är vi det ögonblicket när Nebukadnessars syn ska gå i fullbordan? Ja, vad vi vet, det är att av de där riken så har alla de är historiska. Det babyloniska riket som ockuperades av Medien Persien, som ockuperades av det grekisk-ottomanska riket och som ockuperades av det romerska riket. Så det där är ju historia. Vi är alltså längst ner i sandalerna. Och det vi bara väntar på nu, det är att den där stenen ska falla. I Jerusalem. Så därför, jag ska återkomma till det här lite på söndag. Det enda intressanta enligt Bibeln, historiska eller geografiska området som vi ska ha ögonen lite på, det enda intressanta, det är det som Nebukadnessar såg i den där, eller ja, Nebukadnessar såg i den där bildstoden, nämligen huvudet, bröstet och bålen. Det är bara de tre. Det andra, det kan vi glömma. Och då blir det geografiskt Irak, Iran och det grekisk-ottomanska riket. Amerika, det har inte ens en gång kommit in på spelplan. Australien är ointressant, England är ointressant. Men de tre riken, vi ska ta det på söndag lite, de är intressanta. Och då är det framförallt det grekisk-ottomanska riket med Alexander den store, som blev härskare i Grekland och som gick på sitt erövringståg och la under sig Turkiet, Libanon, Israel, Syrien, Jordanien, Egypten, Libyen och Tunisien. Och sen drog han bort emot Indien. Och därför är det väldigt intressant idag, tycker var i fall jag, det är, vad är det som händer i det här området, Egypten, Syrien och Tunisien, Libyen och Tunisien. Vad är det som händer där? Och varför är det inom detta område som oroligheterna idag är så kravallartade? Det gäller inte Kongo, det gäller inte Tanzania, det gäller inte Etiopien. Men det gäller det område, alltså det följer precis gränsdragningen utav det som Bibeln säger. Håll ögonen på det här, vänner. För det är det här som gäller. Vad kommer att hända i Egypten? I Egypten har vi två religioner. Vi har en kristen grupp. Och de är inte få. De är mellan 8-9 miljoner. Och så har vi det muslimska brödraskapet. Och frågan är, vem kommer att segra i den här dragkampen som är nu? Vad kommer att hända med Syrien? Ni fick ju en hemläxa att läsa Jesaja 19, men jag tar det på söndag. För det händer saker och ting. Och det är bara en fråga, vän, att läsa Bibeln. Och följa med i tv på nyheterna vad som händer. För Herren säger, ni ska inte bli överraskade när den dagen kommer att stenen faller. Slå sönder allting här på jorden som är av antikristlig natur. Och så ska det uppstå ett rike. Ett rike. Jag ska ta ett sista bibelställe i Daniel 7. Daniels sjunde kapitel. Jag såg det här idag när jag satt hemma och läste. Jag bara ville koppla det till din personliga bibelläsning och hur du själv funderar. Men alltså, Guds ord ska ju gå i uppfyllelse, inte sant? Så det är vad vi har att rätta oss efter. I Daniels sjunde kapitel så berättas det också om syner. Jag ska inte gå igenom allihopa här. Jag ska bara läsa ett enda ställe. Det är den 21 versen. 21 versen. Jag läser den 20 också, 20 versen, Daniel 7 och 20. Likaså vill jag ha en förklaring till de 10 hornen på dess huvuden och till det nya hornet som sköt upp senare och för vilket de 3 andra hornen föll av och som hade ögon och en mun som talade skrytsamt och de såg större ut än de övriga. Förstår ni vad det handlar om? Vad bra, för det gör inte jag riktigt. Men det var inte det, utan jag fortsätter. Det hornet hade jag också sett föra krig emot de heliga och besegra dem. Till dess att den gamle kom och domen föll till förmån för den högstes heliga. Och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. Alltså det var såna här bibelställen som lärjungarna hade matat sig med. En dag ska riket komma och vi ska få ta det i besittning. Och det var den tanken som liksom fick nytt syre när Jesus kom. Han ville med makt göra honom till kung. Därför man kunde sin bibel. Och så hade man gått i 3 år. Och när Jesus skulle lyfta så kom frågan: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket? När stenen ska falla. Men den var inte inne då. Men den kommer. Den kommer. Tillsammans med de andra profetiorna så kommer det här gå i fullbordan. Och i väntan på det så förkunnar vi frimodigt Guds rike. Vi manifesterade. Vi demonstrerade. Vi ber till Gud för sjuka. Och när människor som är sjuk blir helbrägda, säger Jesus, då är Guds rike där. När du upplever förföljelse, att någon går emot dig på något sätt, trampar dig på tårna, då ber vi till Gud för de människorna särskilt. För då är Guds rike där. När någon förbannar dig och talar illa om dig och du känner dig kränkt i djupet, då välsignar vi de människorna särskilt. Och då är Guds rike där, vet du. Inte sant? Det är så det fungerar. För jag slutar med en händelse som en god vän till mig var med om. Han bor nere i Småland. Och han berättade för mig att det fanns en kvinna i den bygden som tyckte fruktansvärt illa om min gode vän. Kvinnan var i 80-årsåldern. Och hon talade så mycket illa om min gode vän som hon överhuvudtaget kunde hitta på. Och så la hon till en hel del. Och du vet att när kvinnor får det för sig, det kan bli bökigt. Inte sant? Kvinnor är det ljuvligaste som finns på jorden. Det ska ni veta, kvinnor. För det, ni vet, vi har ju 7 skapelsedagar. Och för varje dag när Gud hade skapat så säger han, det var gott. Det var gott. Det var gott. Men så till sist skapar han kvinnan och då först säger Gud, det var mycket gott. Så jag menar, det är nog bra med kvinnor på allt sätt, va. Men den här kvinnan, hon hade fått ett sånt hat emot min gode vän. Så hon talade så mycket illa om honom. Och min gode vän som är en from kristen, han sa, hur ska jag lösa det problemet? Och en dag kommer Herren till honom och så säger han så här. Du ska fara ner till blomsteraffären. Och så ska du köpa 25 stycken Mercedes rosor. Vet du vad det är? Det är alltså de längsta. Det är de största och det är de dyraste. Så min gode vän, han säger så här att såna har jag ju aldrig köpt till frun. Jag kan ju inte köpa såna rosor till den tanten. Ja, så Herren, du ska köpa 25 stycken Mercedes rosor och så ska du fara till henne och bara tala om att jag älskar henne så gränslöst mycket, vet du. Och eftersom han hade lärt sig att lyda Herren så gör han det. Han får ner till blomsteraffären. Han tömmer blomsteraffären på som Mercedes rosor. Och så har han en jättebukett och så far han iväg till den här gamla damen. Och så lyckades han, eller råkade han, eller leddes han av den heliga. Så han kom precis på hennes födelsedag. Så huset var ju fullt i folk. Och så knackar han på. Och när den här damen ser min gode vän, vet du, så börjar hon skälla, vet du. Och hon osade, vet du. Och hon talade illa om honom. Och skällde ut honom efter noten. Ni kan ju bara tänka hur det där kan vara. Men han står där med sina blommor. Han vet inte riktigt hur han ska bete sig. Och så till sist så frågar hon, varför kommer du idag och förstör liksom min högtidsdag? Och så berättar han, jo, Herren har sänt mig. Och han sa jag skulle köpa de här blommorna. Och så vill han bara tala om för dig hur gränslöst mycket han älskar dig. Och det gör jag med sig, min gode vän. Och där tar Gud hand om hela situationen. Så den här kvinnan bjuder in min gode vän ibland allihopa och presenterar honom, inte som en ovän, utan presenterar honom som en vän. Alltihopa liksom bara vänst, jag vet. Och han får vara med om en underbar, fantastisk dag. Några veckor, eller var det någon månad efteråt, så dör den här kvinnan och går hem till Gud. Och så ringer man från banken. Och ber honom komma ner till banken. För han har fått ett testamente. Då har kvinnan efter den högtidsdagen åkt ner till banken och skrivit om hela testamentet och gett det till den kyrka som min gode vän är med i. Och kan du begripa att det var nästan på kronan så mycket de var skyldiga på kyrka. Så han fick bara, liksom bara lösa in alltihop. Du vet att den förbannar dig, den välsignar vi. Vi gör det. Vi ger inte tillbaka med samma mynt. Vi välsignar dem. Och jag tycker det här är så bra. Så att ibland säger jag, Herre, finns det inte någon mer människa som tycker illa om mig? Så jag liksom bara får välsigna och be till Gud för dem. Och så, jag tycker det är så fantastiskt när det vänder i andevärlden, vet du. Och de här människorna som har varit så elaka och vrånga och så här. Det är mina bästa vänner idag. För jag såg att det var inte kött och blod egentligen. Det var en andemakt som gjorde att det blev konflikter mellan människor. Och vi möter inte ont med ont. Vi möter det onda med Guds rike. Precis som Jesus mötte kvinnan i Samarien. Du, om du visste vad Gud har att ge. Och så förvandlas bara alltihop. Det är den gudomliga principen. Så låt oss lägga det moraliska åt sidan. Det håller inte, det bär inte. Det gör oss bara till fördömande människor. Men låt oss vara bärade av Guds rike, av den nåd som är väldig över oss varenda en. Låt oss få ge den till människor, till upprättelse och frälsning, till pånyttfödelse. Det är vad vår kallelse är. Guds rike, säger Paulus. Det är inte mat och dryck, Romarbrevets 14 kapitel. Utan det är rättfärdighet. Det är frid och det är glädje och det är kraft. Fyra saker. Det är rättfärdighet, det är frid, det är glädje och det är kraft. Så bär vi det här vidare, vänner, i väntan på att Herren kommer tillbaka. Och innan den stunden när Herren kommer tillbaka och ställer fötterna på Oljeberget, det ska ju hända mycket innan dess, inte sant? Församlingen ska lyftas Herren till mötes. Vi ska få vara tillsammans med Herren för alltid. Alltså vi har så mycket att se fram emot. Men Herren säger det, ni ska inte bli överraskade. Ni ska få tecken, ni ska få se vad som händer. Men då finns det ju vissa som säger så här. Men står det inte i Bibeln att om den dagen och den stunden vet ingen? Har ni hört det ordet någon gång? Vad är det för en dag och en stund som inte vi vet någonting om? Nu blir det en liten bibelfråga, ren bibelfråga rätt av. Vad är det för en dag och en stund som inte vi vet någonting om? Uppryckandet, tillkommelsen. Ja, fler förslag. Om den dagen och den stunden vet ingen när Jesus kommer. Ja, förlåt. Inte ens sonen vet det, nej. Men vad är det för en dag och en stund? Alltså jag har inte fått rätt svar. Dödsdagen vet vi inte om, men vilken dag och stund är det som Jesus syftar på när han säger om den dagen och om den stunden vet ingen, inte ens sonen. Vad är det för en dag och stund? Ja, när Israels, nej. Vad är det för, är ni inte bibelläsare här i Bollstabruk? Ja, har ni hört bibelordet? Vad är det för en dag och en stund som vi inte vet någonting om när det blir? Ja, ja. När Jesus kommer tillbaka. Ja. Även om ni säger det 15 gånger så blir det inte rättare för det. Så frågan om vi ska läsa det då. Ska vi göra det? Då är det Matteus 25. Matteus 25. Nej. Om den dagen och den stunden vet ingen, inte ens sonen. Alltså det har ju stått här i alla mina tider. Då får jag ta det fritt ifrån hjärtat, eller hittar ni det bibelordet? Men ni kände ju inte till det heller. Ja, men så står det inte. Nej, ja, men det står ju precis på samma plats. Matteus 24 är det ju. Ja, 24 och 35. Så här lyder det. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Men om den dagen och den stunden vet ingen något. Vilken dag och stund är det? När himmel och jord skall förgå. Och vi har åtminstone 1000 år dit. Och vi har ju 1000 års rike emellan. Men när det gäller Jesu tillkommelse. Då säger Paulus i Thessalonikerbrevet. Om detta behöver jag inte, om tid och stund, då behöver jag inte tala mer om. För det vet ni nogsamt. Jag tror att Guds folk ska vara beredda. Vet. Jag tror att de ska se på klockan, vad klockan är slagen. Och jag tror att vi kommer att känna i vår ande. Att snart är han här, snart är han här. Jag tror det, jag tror det. Men när himmel och jord ska förgås, men det bekymrar inte mig, för det är långt bort dit. Och där kommer jag inte vara med. Men när Jesus kommer igen, då har vi fått alla tecknen till det. Och Herren säger, när ni ser att detta börjar hända, lyft era ögon upp, för då nalkas förlossningen. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att du kunde lägga ner det här. Till och med i den ogudaktige Nebukadnessar, Herre. Att han fick se in i framtiden och se in, Herre, i den tid när du låter riket komma ner på jorden.